Vår predikotext idag, den första söndagen i advent, den hämtar vi från Johannes evangeliet. Vi läser ifrån det 18 kapitlet och från vers 36. Jesus svarade: mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sade: du är alltså kung. Jesus svarade: du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Sverige är ju en av de monarkier som finns kvar i världen. Vi har en kung. Och så vitt vi kan bedöma så kommer vi sen att få en drottning. Men vi är ju en konstitutionell monarki, kan man säga. Alltså att det finns ett kungahus, men deras makt är väldigt begränsad av konstitutionen. Att ha en kung som är envåldshärskare, det är lite läskigt. Då kan folket vara väldigt oroliga. Det finns inte så mycket som kan stoppa den kungen från att fatta dåliga beslut. En dålig kung kan ställa till med väldigt mycket oreda. Och när kungen dör, då kan man oroa sig över vem som tar över. Vad vet vi om tronföljarna? Och vad vet vi om tronföljarna? Ibland så har blodiga inbördeskrig utkämpats mellan olika personer som tycker att det är just de som borde få ta över tron. I vår text idag så säger Jesus att han är kung, men över ett andligt rike. Vi känner igen de här orden. Han är kung, men över ett andligt rike. Det han menar med det är bland annat att det inte är ett rike som är geografiskt begränsat. I Gamla testamentet så anger faktiskt Gud ganska tydliga gränser för Kanans land. Vart låg det? Vad var det egentligen han gav till det israelitiska folket? Det var tydligt geografiskt begränsat. Jesus andliga rike är inte det. Och därför så är det inget folk som är inneslutet. Inget folk kan säga: vi norrmän, vi från Ghana, vi från Sydkorea, vi är Guds folk. Vi är Guds land. Det finns inget sånt land i den nytestamentliga tiden. Inget folk har företräde heller. Inget folk kan säga: det är ändå framförallt vi som har fått evangelium. Paulus talar med judarna och försöker säga till dem: ni har ju fått ett försprång, för ni har ju profeterna och profetierna, och ni fick Guds lag på Sinai berg. Avvisa inte det. Avvisa inte den messias som ni har väntat på. Vi ser nu tydligt att det finns inget land eller folk som kan säga att de representerar Jesus. Han är just deras kung. Ibland brukar man försöka räkna hur många människor finns det som är anhängare av de olika religionerna. Så brukar man göra en uppskattning. Då kommer man fram till att den kristna religionen är klart störst. Hur gör man när man räknar? Jo, då säger man till exempel att Sverige är ett kristet land. Så räknar man Sveriges befolkning. Men vi kan nog se att Sverige är inget kristet land. Många firar första advent idag. Det är jättebra. De allra flesta firar jul. Det är också jättebra. En del äter till extra mycket godis på påsken. Det kanske är mindre bra. Men det är kultur, eller hur? Det handlar inte om att man tror på Jesus eller vill att han ska vara våran kung. Men vi kan vända på resonemanget också. Det finns inget folk i den nytestamentliga tiden som är uteslutet. Det finns inget folk som inte är välkommet i Kristi rike. När Jesus säger att han har ett andligt rike så innebär det också att det är till för alla. Det finns inga specifika pass eller visumkrav för att komma in i Guds rike. Det är ingen lång handläggningstid där man säger att man skulle vilja bli medborgare och så ska det prövas om man har vad som krävs. I en tid när vi diskuterar och funderar mycket på hur mycket invandring tål Sverige, vad har vi råd med, hur många kan vi hjälpa, samtidigt som vi slår nya inköpsrekord. Det är Black Week fortfarande, hoppas att ni vet. Vi ska handla extra mycket den här veckan, så vila någon vecka och sen börja julhandeln. Men vi funderar på, vad har vi råd med? Hur många människor får det plats i Sverige? Hur många har vi råd att ta hand om? Samtidigt så säger Jesus att hans rike har obegränsade tillgång. Vi behöver aldrig säga, nu är det fullt. Himmelriket har inte plats för någon fler. Vi måste stänga dörren. Vi måste skärpa kraven. Det säger inte Jesus. Tvärtom så är kraven väldigt, väldigt låga, får man säga. Är du en syndare? Ja, det kan alla svara ja. Ja, men då är det här riket till för dig. Jesu andliga rike, det är inte jordiskt till sin natur. Och därför har det inte några vanliga maktanspråk. Normalt sett, när ett rike bildas, eller även när det bara existerar, så gör man anspråk på ett visst territorium. Man säger, det här är våra, den här bergskedjan, den är våra, den här sjön, den är våra, den ligger innanför våra gränser. Man gör anspråk på en viss rikedom kanske. Man gör också anspråk på lojalitet. En av de sakerna som förändrades egentligen i Europa när nationalstaten trädde fram och det istället för små kungariker blev nationer, stater. Det var att man måste fundera på, vad ska hålla samman det här riket? Vi har ju lite olika kulturer, pratar lite olika. Det är lite svårt att förstå de här skåningarna kanske. Hur ska vi förstå vad de säger? Eller de här norrlänningarna mumlar på, man har ju inte vad de säger. Hur ska vi få en gemensam nationell identitet? Det behöver man skapa. Därför att ett jordiskt rike blir anspråk också på hjärtat. På vår lojalitet. Så är det också faktiskt med Jesu andliga rike. Inga geografiska anspråk. Men det gör anspråk på hjärtat. Det gör anspråk på vår lojalitet. Det är inte frågan om att bara ha ett pass som ligger i byrålådan. Utan det handlar om att leva som en kristen. Det handlar om att vara ett Guds barn varje dag. Det är det som Jesus vill. Jesu andliga rike är också evigt. Man kan tycka att det på något sätt instiftas kanske vid Jesu första ankomst. Eller kanske efter Jesu himmelsfärd. När han sänder ut lärjungarna. Predikar evangeliet för alla folk. Men så är det inte. Utan det har alltid funnits. Ändå sedan den dagen. Då Adam och Eva fick det första löftet. Om en frälsare. I Bibeln står det att Abraham var rättfärdig. Varför det? Jo, för Abraham trodde på Herrens löften. Och det räknades honom som rättfärdighet. Det var samma rike då. Bara det att de hade mindre information än vi. Jesu andliga rike, det förvandlar sina medborgare. Det gör dem till nya människor. Den helige ande skapar ett nytt liv i hjärtat. Det är någonting väldigt märkligt som kanske många världsliga riken skulle vilja kunna ta efter. Någon egenskap som förenar medborgare, nämligen tron på Jesus Kristus. Jesus i våran evangelietext idag möter motstånd. Han kommer hem till Nasaret. Han är ju född i Betlehem, men han har växt upp i Nasaret. Och så predikar han och läser, tänkte ni på det? Läser de ord som var våran gammaltestamentliga text ur Jesaja 61. Han läser om att Messias har kommit för att predika frid och fred och frihet. Frihet för de fångna, säger han. Folket är lite avvaktande. Och Jesus vet vad de tänker. Han vet att de tänker, är inte du Josefs son? Inte kan väl du vara Messias? Vi har sett dig springa omkring här. Kortbyxor hade de inte, men vi har sett dig springa omkring här som barn. Ska vi tro på att du är Messias? Jesus har tre olika ämbeten. Det här brukar vi plugga på med våra konfirmander. Och ett av hans ämbeten är ju ämbetet som profet. Uppdraget som profet. Han predikar sanningen. Det säger han också idag. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Men, säger vi som lever i en tid som är lite tveksam till själva sanningsbegreppet. Vad är sanning? Vad är sanning? Vad kan man tro på? Jesus möter kvinnan vid brunnen. Han predikar sanningen för henne. Och vad är det? Att hon är en syndare. Men att han har kommit för att vinna förlåtelse åt alla. Han predikar sanningen för fariserna. Vad är det för sanning? Och sanningen är att alla deras religiösa regler räcker inte för att göra dem rättfärdiga inför Gud. Trots att de är så fromma. Trots att de ber många gånger varje dag. Trots att de offrar och skänker pengar till templet. Det räcker inte, säger Jesus. Era religiösa regler gör er inte rättfärdiga inför Gud. Men, säger han, Gud erbjuder förlåtelse. Han predikar sanningen även för oss. Till exempel i sin bergspredikan. Där han förklarar vad lagen egentligen innebär. Åhörarna får företräda oss. När han säger till dem, ni har fått lära er, du ska inte mörda. Men jag säger, du ska inte hata din medmänniska. Och du ska inte bli arg på henne och kalla henne för fula ord. Oj. Vi är syndare. Det är sanningen om oss. Men han predikar också sanningen om sig själv. Han förklarar att han är den som skulle komma. Vänta inte mer, säger han till människorna i Nasaret. Det som ni har läst om och hört om, det har nu skett inför era ögon här idag. Han berättar sanningen om att han och fadern är ett. Han är mer än en profet. Han är Gud själv. Han berättar sanningen om att han har makt att förlåta synder. Ni kommer ihåg det kanske. Det hände att folk gladde sig åt att han botade blinda och döva. Att han botade människor som var förlamade. Eller spetälska. Och det gladdes man åt. Men när han sen sa, dina synder är förlåtna. Då reagerade jag på. Vad sa? Sa han, dina synder är förlåtna? Vem är du att förlåta synder? Sa man till Jesus. Ja, vem är han? Han är sann Gud och sann människa. Han är den Messias som skulle komma. Till sist så ska vi också säga om sanningen. Det Jesus säger. Sanningens barn lyssnar till min röst. Sanningens barn lyssnar på Jesus. Vilka är de då? Ja, det är de som tror på Jesu ord. De som tror på Jesu ord. Framförallt hans anspråk om att vara Messias. Framförallt hans ord om att den som tror på honom ska ha evigt liv. Det är det allra viktigaste. Men sanningens barn tror på allt som Jesus säger. Och väljer inte bara det som passar för stunden. Utan de säger så här: Herre, jag förstår inte allt. Jag kan inte förklara allt som du uppenbarat. Men jag litar på dig. Sanningens barn, förklarar Bibeln, är till och med födda av sanningen. Det är just Jesu budskap om att han har kommit för att rädda världen undan dess synder. Det är just det budskapet som föder tro. Som skapar liv. Och som gör oss till sanningens barn. Hur gör man för att lyssna till Jesu röst? För det låter ju som att det är väldigt viktigt. För det första kan vi säga att Bibeln lär oss att de troende förstår Jesus. Inte så att vi förstår det intellektuellt alltid. Hur förklarar vi treenigheten? Eller Jesu två naturer? Eller Jesus sanna närvaro i nattvarden? Det klarar vi inte av med ord. Men vi förstår vad han menar. Ibland kan det vara så, även om människor blir bättre och bättre på språk, att man hamnar i ett land där man inte förstår ett ord av vad folk säger. Deras språk är så främmande från ditt eget och från de språk du kanske har studerat att du är helt lost. Evangelium kan verka så svårförståeligt trots att det är så enkelt. Men genom tron förstår vi varför Jesus behövde det för oss. De troende som lyssnar på Jesu röst gör också hans vilja. De troende som lyssnar till hans tal om vad det är att tjäna Herren, de vill göra det. Även fast det är jobbigt och även fast de ibland misslyckas, så vill de ändå följa Jesus. Den här kungen som vi har talat om idag, kungen Jesus Kristus, han är alltså kung över ett evigt och andligt fredsliv. Och den första advent firar vi därför att han har lovat att komma tillbaka. Och vi väntar på hans andra ankomst, likt som många gjorde på hans första ankomst. Det vi får höra om i julbudskapet och julberättelsen. En uppmaning från Jesus till oss, det är att vara redo inför hans ankomst. Det är att lyssna till hans ord. Det är till att följa honom varje dag. Och det är att låta honom regera i våra hjärtan. För när han får det, så skänker jag tid. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är kung över ett andligt rike som är till för alla folkslag, alla folkgrupper, genom alla tider, till och med för oss. Vi tackar för att du är kung i ett fredsrike, för att vi inte sänds ut att kriga i ditt namn, utan att predika frid i ditt namn. Vi tackar för att vi får vara medborgare i ditt rike utan egna prestationer eller meriter. Men vi ber för att du ska hjälpa oss att som medborgare i ditt rike tjäna dig och vara dina representanter i världen. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.